Det här är cykelradion.se, en podcast om cykling. På nätet sedan 2010. Cykelradion presenteras i stolt samarbete med Lövbergs kafferosteri. Jag heter Thomas Jennebo och här kommer Anders Adamsson.
76:e programmet på Cykelradion. Vi rullar på. Drygt ett program per månad hinner vi med numera. Så att det här är mitt i Giro d'Italia. Det är mitt i den svenska våren som borde vara en försommar. Vi hade ju påsken och april som det var hur bra cykelväder som helst. Nu stretar det emot lite grann när man måste dra på sig långa ben för att åka ut och cykla.
Precis, men det är inte bara vi som är drabbade. Jag har ju sett lite grann också på Girot att det inte är något ljuvligt väder i Italien heller.
Nej, det är verkligen inte. Vi har ju en hel del på agendan idag. Mattias Rex ska vi lyssna lite med idag igen. Vi ska ha en rapport från Emilia Fallin. Vi har också en kille som är på väg till Spanien i cykelradions räkning, Magnus Lager. Han ska ju cykla lite i Spanien. Mm. Så han ska vi också
få. Ska jag med en nästan live.
Nästan live, ja. Och sen har vi två stycken tävlingar. För första gången i cykelradions historia så är det två stycken tröjor som ska lottas ut på en och samma gång. Vi har ju för 74:e programmet och 75:e programmet. Vi tänker lite grann så här att den första tävlingströjan som lottas ut kommer lite tidigt i sändningen och den andra kommer lite senare i sändningen. Så att var ni med på 74:an så ska ni vara med lite från början här, och var ni med på 75:an så får ni, och inte med på 74 så kan ni liksom bara lägga er i hängmattan med träningsoverallen på en och sånt där. Och sen så hajar ni till lite grann. Tombolan rullar igång så småningom. Annars då, Thomas?
Jo tack, jag är ju hemkommen efter lite världsturnéer.
Ja, och då pratar vi nästa riktig världsturné.
Ja, det kan man säga. Jag har ju varit i Rwanda en sväng här i april månad då, och jobbat i en stad som heter Huji som ligger ganska långt söderut i det här lilla landet, nästan på gränsen till Burundi, mitt i Afrika.
Mitt i självaste Afrika. Ja. Såg du många cyklar?
Ja, den här gången kan jag säga att såg jag många fler cyklar än vad jag såg när jag var i Kigali för 2,5 år sedan. Och det beror till största delen på att staden Huji är lite plattare än Kigali. Kigali, det är backe upp och backe ner hela tiden, och det är riktiga backar. Det ser inte så cykelvänligt, men Huji är bara, det är slakmotor hit och dit.
Och hur var standarden på cyklarna?
Jag kan säga så här, ett ord, rejält. Det är rejäla cyklar. Man såg några enstaka privatcyklister, alltså studenter ofta, som kom på någon hyfsad mountainbike eller mountainbike liknande hoj. Annars de här cyklarna som används mycket för transporter av allt från 200 kilo ris till passagerare. Det är, om du tänker så här gamla militärcyklar, men förstår de lite grann ändå. Så jag skulle tippa att en sån cykel kanske väger en 30 kilo eller någonting. Och så svetsa på lite extra förstärkningar här och där, och så en rejäl pakethållare. Så
de använder cyklarna lite grann, så vi blir fler och fler här som använder liksom de här packcyklar. Mm. Det är, liksom, det är standard där då?
Det är standard där. Men det är inte då lådcyklar eller trehjuliga cyklar, utan det är vanliga alltså herrcyklar med grymt rejäla pakethållare på.
Okej, okay, ja.
Och jag tänkte, man funderar, hur mycket kan de lasta egentligen? Då? Men jag såg en kille som startade precis som en vägkorsning när vi kom och gick, var på väg till jobbet en dag. Han hade 3 rissäckar surrade på pakethållaren. Varje säck var märkt med 50 kg netto. Ja.
Okej, så var 150 kilo på pakethållaren där.
Ja, ja, och sen är det, alltså du vet, vi promenerar ju till och från jobbet, och vi hade ju uppförsbacke hela vägen kan man säga på morgon, och man blir ganska, som vi säger på närkiska, flåsmätt när man kommer upp på den där backen. Ja. För att, alltså även när vi gick, för det här ligger, Huji ligger på ungefär 1700 meters höjd, så det är ganska högt. Det är varmt, typ 25-27 grader var de här dagarna vi var där. Jättehög luftfuktighet. Och de här killarna som de mest har, som kommer och cyklar antingen med passagerare eller med 150 kilo ris, de blåser omkring som att, är det elcykel? Nej, det är det inte. Utan det är vanlig, hedlig trampkraft. Alltså, de är så grymma på det här, så man fattar inte hur det går till riktigt.
Hade de växlat på cyklarna?
Nej.
Nej, det var enpetare.
Enpetare, jajamän.
Och, och utför också?
Ja, utför. Det går ju så in i bänken. Ibland, så vi åkte bil ibland, och då fick man i någon utförslöpa en cyklist som låg och tuta för omkörning. Då kanske bilen körde i 60-65. Ja. Och då kunde du ha en cyklist, en rispackad cykel eller en cykel där en dam satt med fötterna ut på ena sidan liksom, ja. I 60 km timmen nedför. Och med tanke på skicket på många bilar och hur cyklarna såg ut, så undrar man, har de bromsar för det där?
Ja, och hur var väglaget då?
Det är både och. Mm. Där de har de stora vägarna i Rwanda är fantastiskt fina. Nästan överallt. Det är väldigt bra standard på dem. Det är mycket trafik på vägarna, men det är otroligt fin asfalt för det mesta. Men där det inte är asfalterat, där är det så uselt så att man tror inte det är sant. Alltså, vi skulle inte köra 25 meter med våra bilar på en sån väg. Om du tänker att du tar en väg, tar bort asfalten, tar bort det här bärlagret, och sen så låter du bara lite blandade stenkross och berggrund och sand och lera var liksom underlaget. Och så kör de en helt vanlig gammal Toyota från 1978 i det där.
Det är sådana förhållanden de har att köra i.
Ja, ute på landet.
Mm, har du någon uppfattning om, liksom, vi pratar ju mycket trafiksäkerhet och vi pratar liksom säkerhet för cyklister och skilda gång- och cykelvägar och bilvägar. Det förstår jag att det verkar det ju inte vara. Men pratade man någonting om att ha cykelolyckor?
Alltså, ja. Man kan säga så här, det farligaste du kan råka ut för, som om vi säger, du kommer som svensk till exempel till Rwanda, största risken att du blir sjuk eller något, det är trafiken, det är det värsta. Ändå så är ju inte trafiken i Rwanda, jag har inte varit så många andra länder i Afrika, men om man jämför med hur det är alltså i Asien och så, det är mycket trafik, men de har ett ganska lugnt tempo i regel. Det är ingen hets och så, men det är otroligt mycket både cyklister och gångtrafikanter och bilar. Och de har den här inställningen, har du bil så har du företräde. Alltså du saktar inte ens in, om du säger att du ska åka ut från en parkering eller någonting, och så kommer det liksom en mamma och tre barn och går. Ja. Nej, men du bara kör, de får flytta sig för jag har bil. Mm. Så det är lite sådär, vi sa ju till ibland när vi åkte att hallå, du får inte köra så nära de här som går. Eller kör inte så fort här och så. För att, men har man bil är man kung.
Okej, ja, det är en del som i Sverige som kör det, rwandiskt också, ja, på våra vägar vet jag.
Så är det.
Och det är det som vi som jobbar med cykel på olika sätt, att vi ska respektera varandra mera såklart i trafik. Och nu har det ju varit på vårkant, det blossar ju alltid upp de här krigen mellan bilister och cyklister. Och nu har jag varit i Stockholm här ett antal gånger den senaste tiden och jag har ju alltid min Brompton med mig. Jag tycker det är så jävla skönt, alltså ursäkta nu svår jag, men jag tycker det är så jäkla skönt när jag liksom fäller upp uppcykeln ute på perrongen och sen cyklar jag in och sen går jag genom centralen där precis på hörnet i den norra delen då, och sen så fortsätter jag cykla. Med många cyklister, alltså allt för många, alltså vanliga cyklister som ser ut som vanliga människor, alltså bryter för mycket mot trafikreglerna. Alltså, det finns ingen anledning att köra mot rött, man får vänta när det är rödljus och sånt, och det blir jag liksom irriterad, för att värsta av allt är att jag sen får ju skit av en massa argsinta bilister som egentligen har varit arg på någon annan. Då blir de arg på mig bara för att jag cyklar då. Alltså att, nej, det måste vi bli bättre, det måste vi hjälpas åt och sprida liksom det här att vi sköter oss i trafiken. Sen fattar jag också, jag har också svårt kanske att stå vid ett cykelöverfart med rött lyse klockan 01:30 och det finns inte en kotte i närheten, ja då åker jag också över mot rött. Jag borde inte göra det, men jag gör det, jag erkänner. Men när det hela tiden är trafik, det är gångar, det står kanske något barn med någon mamma eller pappa och ska lära sig liksom trafik. Sen kommer det gubbar och tanter med portföljer på väg till jobben och så här, utan att ha varit klädda för att de har haft någon lång pendlingssträcka eller någonting, och bara bryter mot reglerna. Nej, det är för dåligt.
Det är absolut, för det håller med dig helt. Och jag vet, när jag började cykla alltså på söndagarna och träna i klunga, så fick man ju lära sig det här att man ska vara förutsägbar. Det är det viktigaste. Att de andra runt omkring ska veta vad du tänker göra. Och det gäller ju samma sak i trafiken. Var förutsägbar. Är det rött ljus, ja men stanna.
Ja, det är så självklart. Till exempel. Även om det inte kommer någon bil. Nej. Just då. Det handlar om respekt för de regler som finns naturligtvis också för sina medtrafikanter. Så att vi sen, när vi kommer till liksom kritiska kritiska saker som, kan, som faktiskt kan hända i trafiken, oavsett hur laglydiga och duktiga vi är, då ska det vara förutsägbart, så att säga.
Mm, absolut, och sen tror jag också att vi som cyklister har lättare att få gehör för de krav vi ändå med all rätt kan ställa på vägstandard och allt, om vi också föregår med lite gott exempel och uppför oss som vettiga trafikanter.
Precis. Jag läste någonstans förresten, Thomas, att om man gnäller så blir man äldre. Blir vi 200 år?
Ja, absolut. Jag är uppe i 180 nu, känner jag.
Ja, det är bra. Men vi kör lite musik.
Vi kör musik, absolut. Eftersom vi ändå, oavsett om det är två siffror eller inte på termometern, är på väg mot rätt årstid, så sitter den här låten som en smäck.
Resa genom Berlin, så träffar jag en europé. Han lärde mig att tugga blad, plocka svamp och koka te. Han spelade på min gitarr, så spelade jag aldrig mer. Jag skrev en sång om alltihop, som senare fick kortas ner till svårbegriplig text med en lättrad refräng. Som sommaren kan det aldrig bli. Som sommaren kan det aldrig bli. Vad gjorde jag i Spanien? Jag ville komma fram igen. Ett silvertåg var allt jag såg, av korset och av sanningen. Jag träffade mitt hjärtas dam, slog in henne i glas och ram, och klottrade ner min hemadress. Ja, vi har inte sett sen dess en svårbegriplig text med en lättare refräng. Som sommaren kan det aldrig bli. Som sommaren kan det aldrig bli. Bättre än tom kartong, en tyst minut i 100 år. Är bättre än en dålig sång. Väl hemma i min trygga borg, så köpte jag en bussbiljett tillbaka in i vardagen. Där fel är fel, helt rätt och slätt. En svårbegriplig text med en lättad refräng. Som sommaren kan det aldrig bli. Som sommaren kan det aldrig bli. Som sommaren kan det aldrig bli. Som sommaren kan det aldrig bli.
Danielsson och Pekkanini, som sommaren.
Jaha, då är det dags för ännu en sån här stund av frågor och svar med Mattias Räck. Hur är läget, Mattias?
Allt är väl. Jag sitter här och inbundigar lite kaffe och är beredd på frågor.
Kan man säga att kaffe är sportdrycken nummer ett för en cyklist?
Ja, det är nästan. Det är i alla fall är nummer två. Man måste ju inta en hel del sockerhaltiga lösningar när man ska cykla så långt och snabbt som proffsen gör. Men efter det så skulle jag nog säga att kaffe, det har blivit en speciell kultur i cykel, absolut.
Känner du till några cyklister som inte dricker kaffe förresten?
Nej,
Det var ett klart och tydligt svar. Och vi är också glada här på cykelradion.se som har ett samarbete med Löfberg, så apropå kaffe då, Löfbergs kafferosteri. Så det sitter ju bra.
Det sitter perfekt.
Mm. Men du, här kommer en fråga om någonting som inte sitter riktigt lika perfekt. Det är en lyssnare här som har skrivit så här: jag har åkt med den lokala cykelklubben några gånger på söndagarna, och även om jag åkt med den långsammare gruppen, jag har inte cyklat så länge, så blir jag avhängd i varenda backe. Där det är platt går det bra att hänga med, men i backarna så åker jag av direkt. Hur ska jag göra för att klara backarna bättre?
Ja du, det är nog en fråga som jag tror väldigt många ställer sig, och det är jättemånga som vill bli bättre i backar, och det gäller inte bara helt vanligt folk, utan det är många proff som säger så här att Mattias, hur ska jag göra för att bli lite bättre i backar? Och det är klart att det är inte så himla lätt, för det handlar ju om att man ska ha en stor motor och liten kaross. då går det bättre. Och att bygga upp sin motor, det kan man ju göra, men man är ju ändå något begränsad i hur mycket tid man har och hur stor motor man kan få. Och då får man börja titta lite på, kan man göra någonting för att väga ett kilo mindre? Och sen ska man inte glömma, cykel är ju en sport där man verkligen kan köpa sig lite snabbhet. Det är ju definitivt så att en cykel för 30 000 är snabbare än en för 20. Någonstans kommer man upp i de summorna där det inte längre gör så stor skillnad, men om du har en cykel för 10 000 så kan du aldrig cykla lika fort som en som kostar 25.
Varför kan man inte det?
Ja, det är för att de är inte tillräckligt, liksom, de svarar inte lika bra, där är inte lika bra aerodynamik, de är inte lika rappa, så att de, liksom, om du trycker till så går mer av kraften ut till att liksom kränga ramen än att ta dig framåt.
Svar på frågan, det är bra. Då vet vi hur det hänger ihop. Men ja. Åter till det här med backarna. Vi säger att ja, men jag har en schysst cykel. Jag har lagt en del stålar på den här cykeln och den känns mycket bättre än vad jag är. Men fortfarande så blir jag avhängd i minsta slakmota.
Ja, det är klart att minsta slakmota, då är det inte lätt. Finns det då dessutom ingen långsammare grupp så då får man väl helt enkelt att försöka cykla mer. Det är så här, det är ju inte bara de korta, hårda passen som kommer att göra dig bättre uppför. Men det blir ändå de som är viktigast. Så man kan få en kombination av, liksom, man ska hänga i på de här lugna passen. Men om man då aldrig får något lugnt pass för att man hela tiden blir avhängd, då kanske man ska ta sig en funderare om inte man under en period i alla fall kan cykla lite lugna pass själv. Eller med någon annan som har samma bekymmer att de blir avhängda hela tiden. Och sen så kombinerar man det med en del välriktade hårda intervaller. Och då bör formen lyfta. Men att hela tiden liksom slita ihjäl sig på söndagens långpass. Och sen ska man då liksom ta i på tisdag och torsdag med när man kör kort och hårt. Då blir det liksom nästan samma träning av alltihopa. Och då blir det för lite variation och det gillar inte kroppen riktigt.
Så att man kan inte, även om man tycker att man mår bra, så är det inte bra att köra för hårt hela tiden.
Nej, inte. Alltså, det finns ju inget inlagt bekymmer, bara sådär. Utan, tycker man om att ta i så är det väl okej. Men om man vill bli lite bättre så kan det vara bra att man ibland liksom tränar lite mer polariserat så att det lugna passet verkligen blir lugnt. Motionärer har ju sällan problem att ta i. Ibland kan man höra den här klyschan som jag inte håller med om, att motionären är för dålig på att ta i på de hårda passen och sen kör de för hårt på de lugna. Motionärer är väl ofta väldigt bra på att ta i alltid om de tycker det är kul och tycker att det är bra. Så att jag skulle säga så här, att bibehåll gärna de här hårda passen, men se till att du även får lugna distanspass. Forskningen kan ju inte riktigt förklara varför de är så bra, men man vet i alla fall att med lugna distanspass så får du en bättre utveckling och de hårda passen tar bättre på kroppen. Alltså de hårda passen ger mer om du även liksom lägger in lugna distanspass.
Okej, så det är variationen där på något sätt som är viktig och som ger resultat.
Exakt, men det är som sagt, det är lite svårt forskningsmässigt att förklara varför de är så betydelsefulla. till viss del kan man ju förklara det, men varför en elitcyklist ska hålla på och liksom cykla 600-700 timmar i tipspromenadtempo vad skulle jag säga så, det är lite svårt att förklara, men det är ändå det som verkar krävas.
Var det inte Eddie Merckx som sa någon gång i tiden att vill man bli bra på att cykla så ska man cykla mycket?
Ja, jajamän.
Och då kan man inte köra stenhårt uppförsbackar hela tiden.
Exakt. Och det är mentalt lite jobbigt med att hela tiden bara känna att oh, nu kommer snart den här backen där jag alltid flyger av. Att alltid liksom ha det. Det kan man ju försöka undvika ibland i alla fall.
Mm. Men som sagt, varierad träning och kanske lite så här lugna återhämtningspass på egen hand så att man ändå känner att man är förberedd till den här söndagscyklingen, och så kan man bita i lite längre för varje gång kanske i de där backarna.
Precis, precis. Så att man kanske kan ha några veckor där man försöker grunda lite mer själv med lite lugnare pass, och sen efter det så har man förhoppningsvis kommit upp ett snäpp, och så rätt för det så klarar man det här. Och om man sen klarar de här backarna så efterhand så kommer man in i det, så kan man ligga på rullen en längre tid, och då blir passet plötsligt inte så himla jobbigt längre. Det är väldigt stor skillnad från att bli avhängd och köra själv och pressa sig, än att hela tiden liksom vara med i suget. Så den här personen behöver kanske bara bli lite bättre för att hela passet i sig ska bli ganska mycket enklare.
Mm. Jag drar mig till minnes nu när den här joggingvågen kom på 80-talet. Så vet jag att jag höll ju på lite då och sprang, och så läste jag någon sån här löpartidning. Och där stod det att om man bara är ute och tränar ett pass i veckan så är det bortkastad tid. Det är fullständigt meningslöst. Om man ska bli bättre på att springa så måste man springa åtminstone 2 gånger i veckan. För annars så tappar man den eventuella vinsten med det där enstaka träningspasset. Är det samma sak med cykling? Om det där var en sanning förstås.
Det finns ju säkert forskning som visar precis hur mycket effekt du får på ett pass i veckan beroende på hur hårt det är och om det är styrketräning eller konditionsträning och så vidare. Men jag vågar inte uttala mig om hur väl det stämmer. Men om vi tar det lite mera övergripande så kan man väl säga så här att det brukar i alla fall sägas och rekommenderas att man behöver träna minst 2 dagar i veckan, oavsett om det är styrketräning eller konditionsträning, för att man liksom ska få liksom en hyfsad utveckling. Däremot att sen falla, om du väl har byggt upp en utveckling, så kan man ofta falla med mindre träning. Men ett pass i veckan, det är väldigt lite, och det vågar jag inte uttala mig om det räcker i längden så där, att bygga upp och falla på. Men överlag så krävs det lite mer för att bygga upp, och du klarar dig på mindre när du ska falla.
Så till vår vän i backen, jag kör med på söndagsträningen och lägg in ett eget pass i veckan, så kommer du förmodligen att märka skillnad.
Ja.
Lysande, då tackar vi för de tipsen så länge, Mattias Räck, så hörs vi i nästa avsnitt av cykelradion.se.
Toppen, då tackar jag så mycket.
Det är vi som ska tacka, Mattias, ha det jättegott, så hörs vi framöver.
Ja, hej.
Hej då, hej.
Vad härligt att höra Mattias, han är ju så dedikerad på det här med träning, och jag blir ju lite glad när han också säger det som vi trodde, att de här lite lugnare passen, att de behövs. Och det behövs väldigt mycket lugna pass för att man ska bli bättre. Och det här gäller ju naturligtvis all idrott, och det kan jag liksom vara lite bekymrad över när man lyssnar på tränare på ganska hög nivå som hela tiden pratar om kvalitet som någonting som gör att man utför övningar och så vidare alltid i full fart eller med väldigt hög puls. Så ska man bli riktigt bra så får man nog nöta på de här timmarna också. De nöts ju på liksom i lite lugnare tempo.
Mm. Dessutom så är det ju, vet man ju själv, det är rätt skönt. Alltså, om vi säger att vi gillar att cykla, så det är skönt att cykla lite lugnt ibland.
Ja.
Åker man skidor så är det skönt att åka skidor lite långsamt ibland.
Ja, precis. Men jag är ju egentligen en solskenscyklist 100% numera, även om jag då och då sticker ut ner i mulet, som idag på eftermiddagen kanske, om det är utsikter för att vara garanterat ett torrt. Och det är klart, en pulshöjning vill jag ha. Lite svett på ryggen, absolut. Men jag vill ju inte ha blodsmak i munnen, och det vill jag inte ha längre, utan det kommer av sig själv någon gång i varje fall.
Ja, men precis. Sen, jag tror att jag hörde någon, kan det ha varit Bernt Johansson i någon gammal cykelradio när vi pratade med honom om det här med distansträning och lungdistans. Som, jag tror att det var han som sa att när hjärtat arbetar 50% över vilopuls, det vill säga det är inte särskilt hög takt, då jobbar det med 100% av sin styrka.
Mm.
Och det gör ju också att du får väldigt bra träning av själva hjärtmuskeln, även om du tar det. Tungan behöver inte hänga som en slips.
Nej, precis. Det blir ju dessutom roligare. Vi har ju sagt många gånger tidigare att ett pass för oss motionärer ska inte egentligen vara hårdare. När man kommer hem ska man känna, gud vad härligt det här var. Vad skönt, vad duktig jag är. Det här vill jag göra snart igen. Mm. Det är det allra bästa.
Sen var det, tycker jag, han har en väldigt... Han pratade lite grann om det här med cyklar och att dyrare cyklar går fortare än billigare cyklar.
Ja.
Det där kanske har att göra lite grann också på vilken nivå, alltså hur fort är fort.
Ja, precis.
Om fort är 30 km i timmen, då kanske det inte spelar så stor roll. Ja. Men om fort är, vad ligger de på i en spurt?
Ja, men då ligger de 60-70 km i timmen. Och det tror jag att du har en poäng naturligtvis, att ju fortare det går, ju större skillnad blir det på materialet. Mycket av de här materialen, de här allra finaste tempocyklar med heltäckta hjul och så vidare, det är ju först uppe i väldigt höga hastigheter som det gör någon större skillnad. I början så gör det ju ingen skillnad alls. Och sen är det alltid, det är bättre naturligtvis liksom att träna lite mer än att köpa, tror att lägger 10 000 spänn till så kommer det gå lite lättare. Det är bättre att ta de där 10 000 kronorna och sen slutar du en timme tidigare på jobbet i x antal dagar, så kommer du säkert bli bättre i varje fall. Så att, ja,
och en lättare kaross är bättre.
Ja, så är det precis. Ja, jag brukar ge mig ut på sociala medier och liksom lite grann med glimten i ögonen och lite allvar också, att många åker ut på sina pass. De har köpt cyklar då för 33 000 kronor och de är lätta som tusan, och sen fyller de på liksom 3 liter vatten på de där cyklarna istället för att kanske köra med 1 liter vatten eller 1,5 och sen stanna och fylla på. Liksom, då har du redan förlorat de där pengarna du la och redan liksom överbelastat som en kamel då, va? Ja du, förresten, ja. Vi skulle inte snacka så mycket så vi efter Mattias Räcket. Vi skulle ju...
Men vi kan säga så här, han återkommer ju såklart. Mm.
Om vill ni ställa frågor till Mattias Räcket, det är era frågor, det är inte dina och mina.
Nej, utan vi har ju lyssna frågor. Så att,
ja, och de får vi in på.
Mail till redaktionen@cykelradion.se.
redaktionen@cykelradion.se. In med era frågor angående träning. Mattias Räck, han älskar att prata träning.
Mm, och han kan svara på precis alla frågor
det kan
som
han
har med träning att göra. Och det kan vi säga, det är, så är det på riktigt.
Härligt.
Ja.
Efter musiken så kommer en dragning i lyssnarfrågan program 74. If I drove a truck
and I were a waitress
and I ordered coffee
and I poured you some,
then you'd stop by on your way sometimes later,
and if we arm wrestled I'd see that you won.
I my baby, ride easy, ride high in the saddle all day.
If your lovin' is good
and your cookin' ain't greasy,
we'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. Some pale senorita
and I a bullfighter way down in the sand, while the band kept on playing that old Cassidore, would you throw me a flower,
would you take my hand?
I, my baby, ride easy, ride high in the saddle all day. And your cooking ain't greasy, we'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. If I ran the country,
I'd be your first lady and fix up while you were away,
waiting while you're passing time with world leaders, left alone together, alone we might lay. I, my baby, ride easy, ride high in the saddle all day.
If your loving is good
and your cooking ain't greasy, we'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. Cooking ain't greasy, we'll chuck the chuck wagon and we'll ride away.
Chuck, the Chuck Wagon, and we'll ride away.
Johnny Cash och June Carter, Baby Ride Easy.
Mm, vilken tur att du hittade headsetet här. Han undrade just Thomas, vart du gjorde av headsetet någonstans här. Och musiken höll på att ta slut.
Det var panik i studion. Mm. Men det ordnade sig.
Jo, vi har haft två stycken lyssnartävlingar. Och vi har ju sådana här snygga cykelradion-tröjor i potten som vanligt. Och 74, Thomas.
Mm.
Kommer du ihåg vad frågan var?
Var det den... Nej... Vi måste kolla, jag får nästan... Vi har haft två frågor. Ja. Den ena handlar om var J-toren skulle starta. Och den andra handlar ju om varifrån Lukas Eriksson kom.
Ja, precis. Ja. Och det var ju 74, Lukas Eriksson i rivalteamet som har börjat bra den här säsongen. Och han, det var ju googlebart. Det finns ju en del ogoogelbara saker fortfarande. Det var något häromdagen som jag försökte googla fram och jag höll på länge och väl och kom inte fram till och nu kommer jag inte ens ihåg vad det var. Så,
vet du det så skicka in det till
mig. Ja, precis, så skicka det. Men hur som helst så var det väldigt många som svarade på just den här frågan. De hade lärt sig att googla ordentligt att Lukas Eriksson, han kom ifrån Gånghäster utanför Borås. Och tombolan, Thomas.
Tombolan, vi snurrar igång den.
Så där rasar den ner. Vinnare av den här cykelradion-tröjan, det är Katarina Gustafsson. Så vi gratulerar Katarina Gustafsson.
Stort grattis. Vet vi något mer om henne? Eller?
Nej, vi vet vilken storlek hon drar på tröjan. Okay. Det är det enda, om det är hon själv som ska ha tröja. Och sen har vi hennes mejladress. Så vi får mejla där.
Vi mejlar.
Så vi får en adress och skickar den här tröjan vidare till henne. Lite senare i programmet så drar vi 75an och då kommer också 76ans lyssnarfråga. Så den kommer inte med direkt här nu.
Nej, precis. Men som sagt, då har vi klarat av 74an. Ja. Ska vi klara av, vi har ju en våran kompis Magnus som är ute och cyklar.
Ja, Magnus som också är en hängiven cyklist och en sån här äventyrare i miniatyr. Men nu har han gett sig iväg på lite större äventyr.
Han har ju det.
Utanför komfortzonen kanske.
Ja, jo, det kan man då säga även för honom tror jag lite grann. Som det blir när man ska ge sig ut på en månadslång turné. Så jag ringde upp honom bara för några timmar sedan och frågade var han var någonstans.
Ja, jag är i Haderslev. Om alla danska lyssnare ursäktar mitt uttal. Mellan Kolding och den tyska gränsen, ungefär mitt i där tror jag. Haderslev, om man ska ta det på svenska. Ja.
Ja, och då inställer sig nästa fråga. Vad gör du där?
Ja, nu tänkte jag äta min andra frukost. Hitta något öppet café och få in mig lite mera frukost och sådär. Och sen kunna trampa på mer eller mindre hela vägen till Flensburg i Tyskland innan jag tar nästa liksom, riktiga stopp.
Okej, dagsetappen idag, hur långt räknar du med att du tar det idag?
I höjd med Kiel vore jättebra, tänker jag. Men som sagt, jag har ju liksom inga tidsmål sådär, utan ser jag någonting som verkar spännande, då stannar jag till och så kanske jag blir kvar där istället. Men det är 30 dagar ungefär jag har tänkt och nu dryga 300 mil. Så det är ungefär 10 mil om dagen börjar rulla. Då. Så var det stilla igår. Så att ner mot Kiel vore jättebra.
Mm. Men du, om vi tar det här från början. Du är alltså på väg från, du bor utanför Norrköping och så är du på väg till Spanien någonstans. Hur kommer sig själva idén till den här cykelturen?
Alltså, jag har gjort... Som ung så cyklade jag i Sverige och även just i Danmark och även i Norge en del. Och de sista åren så har jag gjort väldigt många mer eller mindre korta cykelturer. Men vi har varit i den här orten som ligger utanför Alicante, heter Torrevieja, flera gånger sedan mina svärföräldrar har boende där. Och med dagens... Det ligger i tiden tycker jag att hitta ett litet miljövänligt reset. Och nu säger inte jag att alla ska cykla till Spanien. Men jag ville prova och se om de här erfarenheterna jag har tagit eller fått under mina korta turer kan liksom appliceras i ett större format. Att jag gör egentligen bara 30 stycken endagsturer fast de är efter varandra. Så.
Ja, det är också ett sätt att se på det.
Ja.
Ja. Men du har samma typ, för jag vet, vi har ju följt dig lite grann i cykelradion och man kan också följa dig på sociala medier, att du har en ganska lätt packning när du är ute på dina de här korta turerna hemomkring. Alltså väldigt minimalistisk packning, och så bor du ibland i tält men ibland i vindskydd och sådär. Är det samma tänk på den här resan?
Ja, det är samma tänk. Jag har väl något extra ombyte, underkläder och sådär med mig. Några extra t-shirtar och några extra underkläder och strumpor. Det är i princip det. Hemma kring så brukar jag ha rätt bra koll på om jag ska sova i tält eller vindskydd. Så då väljer jag utifrån där. Så nu har jag med mig tält för att kunna sova i tält. Men hittills har jag faktiskt, bortsett från de sista två nätterna, då sovit i vindskydd för att slå upp tältet i en fågeltorn här.
Du har så tältat i ett fågeltorn, hörde jag rätt?
Ja, ja precis.
Okej, okay, det får du nästan förklara lite.
Men jag hade sett ut ett vindskydd söder om Kolding, och när jag kom dit så var det upptaget. Och det får man ju räkna med ibland. Men då visste jag enligt en karta att det skulle finnas ett fågeltorn i närheten, så jag cyklade bort dit och tittade. Och just i samband med det så började spöregna verkligen så. Så då, ja men jag slog upp tältet där på andra våningen i fågeltornet. Det var ju rent och torrt och ja, det var alldeles perfekt.
Ja, det låter som en bra idé.
Ja. Ja.
Men du, det här med vindskydd säger du. Finns det kartor så att du kan alltså se vindskydd i hela Europa på det här sättet?
Nej, det finns ingen samman... Liksom, det finns ju ingen sammanhängande karta som visar alla vindskydd i Europa. I Danmark så finns det en karta som heter Shelters, eller en app som heter Shelters, som visar öppna vindskydd. Vissa får man även då kanske betala någon 20 eller så. Men vindskydd och öppna tältplatser. I Sverige, Norge och Finland så finns det en Google Map karta som visar flera tusen vindskydd som man kan nå. Sen när man kommer ner i Europa så finns det lite så här från region till region där man kan hitta att liksom Schleswig-Holstein har en liten karta med några vindskydd. Det finns inga så rikstäckande eller landstäckande kartor som jag har hittat ännu i alla fall.
Nej, men okej, men det finns möjligheter att hitta i alla
det
fall.
Finns möjligheter att hitta, så ja.
Ja. Hur ser planen ut då? Om du nu kommer till trakten av Kiel ikväll, hur tänker du dig bo där då?
Jag har skickat en förfrågan faktiskt nu till en medlem i det som heter Warm Showers, varma duschar. Det är en community för långfärdscyklister där folk erbjuder sig sin trädgård, sin gästrum eller sin gäststuga till andras långfärdscyklister. Så jag väntar på svar om jag skulle kunna få sova i en trädgård där utanför Kiel. Alternativt så kommer jag hitta en tältplats och slå upp tältet och ta det på det viset.
Mm. Du, alltså, det låter ju inte bara som att det är ett miljövänligt sätt att resa, men det låter som ett sätt som är vänligt för själen, känner jag.
Jo, absolut. Och det är lite märkligt. Det är egentligen två frågor jag får. Nummer ett, hur törs du? För allt är så farligt överallt. Och sen, vem ska du prata med? Eller har du musik? Har du böcker med dig? Och det är ju verkligen så en resa för själen. Man sorterar tankar och man kontemplerar och liksom kommer på idéer. Så att det är ju liksom den stora behållningen. Med det här resetet tycker jag.
Lika mycket en inre resa som en yttre
resa. Absolut, absolut.
Ja. Har du kommit in i den här bubblan då, eller det här modet nu efter en vecka ungefär?
Ja, nu börjar det liksom kännas. Jo, absolut. Det brukar ta några dagar innan man, som du säger, kommer in i bubblan. Men nu, liksom, ja, jag tror jag har hittat den nu här.
Ja, vad härligt. Du, då ska inte vi störa och genom att slå hål på den från yttervärlden så här, utan
nej,
men jag hoppas få knacka på någon gång lite längre fram och höra hur det går.
Ja, absolut.
Ja.
Så får du ha en... Frankrike eller norra Spanien,
ja,
kanske.
Ja, det låter ju toppen. Då får du ha en riktigt god tur nu då, fortsättningsvis.
Ja, ja. Tack Thomas.
Tack, ha det, hej. Magnus Lager, alltså, som du kan höra mer av på cykelpratarna.se. Han har gjort ett av de senaste avsnitten där. Och då spelar han bland annat den här låten.
It's not time to make a change. Just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Cat Stevens, det var alltså musik från Magnus Lagers cykelpratarprogram.
Ja, men jag gillar de här som ger sig iväg på stora grejer. Vi följde ju
Fredrika
på jorden runt resan på under 3 år. Vi har ju mängder av material. Alltså, hon vet inte egentligen hur mycket material som vi har från henne. Så vi skulle kunna köra nästan en sån här dygnet runt Fredrika-grej, va?
Ja, det tror jag nästan att vi har.
Snudd på, ja, precis. Och det var ju en fantastisk resa som går utöver det vanliga. Magnus har ju liksom smittat av sig med sina kortare utflykter på hemmaplan i Östergötland. Men nu ger han sig iväg lite utanför komfortzonen då. Att här var det mycket förberedelser och så här. Kul att höra honom.
Och man kan ju med fördel följa Magnus resa på till exempel Instagram. Mm. Velonavia heter han där. Ja,
Velonavia. Så ett ner Villanova för in i Magnus där på
Instagram.
På Instagram. Ja, precis.
Han är bra på att lägga ut både bilder och text.
Jag har sett att han kör en Twitter på den också, så den dyker upp på Twitter också. Han kör ju en dubblering som han gör där.
Just det. Nej, men jag gillar också det här, hans minimalistiska tänk. Han har ju så lite packning med sig, så lite grejer. Och det där, det är något tilltalande i det där.
Det är ju det, va? I dessa överflödstider som det är med både det ena och det andra. Och det är liksom garderingar för det. Men nu har man ju GPSer i telefoner och en del har extra GPSer och det är kartböcker och allting som man klarar sig på betydligt mycket mindre, såklart. Så att det gillar vi. Sen är det också på det viset, när man cyklar 10 mil om dagen, som är hans snitt ungefär, det är 4 timmar cykelåkning för Magnus ungefär, va? Säg att det är 5 timmar någon gång kanske. Då får du ju ändå ganska mycket ljustid som du ska liksom slå ihjäl med något annat. Då kan du ju pyssla med sånt där och tvätta, torka, laga din egen mat och i ett lugnt och behagligt tempo. Så att då går ju dagen också, för att även om man liksom skulle liksom ha förmånen eller möjligheterna till att bara leja bort allt det där, då har du helt plötsligt 10 timmar du ska slå ihjäl då, alldeles ensam. Och även om man gillar fåglar och så vidare, kan inte stå i det fågeltornet hela dagen, tänker jag då. Häftigt att vara på andra våningen och tälta.
Ja, men visst. Och det var ju så lyckat då att fågeltornet dök upp samtidigt som det hemska regnvädret dök upp. Så att
jag kommer ihåg med Fredrika. Hon sov ju i en sån här vägtrumma en gång och slagit upp tältet. Ja, va? Så nu har vi haft
fågeltorn och vägtrumma. Vad blir det härnäst?
Ja, vad blir det härnäst? Ja. Du, vi har ju en fråga till som vi lovade att vi skulle ta. Va? Det var ju 75-man där. Då frågade vi var någonstans Tour de France startar 2021, och det är ju den 2 juli allting kommer att dra igång då 2021. Jag undrar om jag är med på Tour de France då. Jag har ju varit med många år, vet du, sen åtminstone hela 2000-talet har jag kommenterat Tour de France. Vi är mitt inne i girot nu. Jag hade ju tänkt köra en girosummering också, men vi tar frågan först och sen så kommer nästa fråga, och sen blir det lite musik och sen kommer en giro-grej efter den och sen rundar vi av. Vi har hållit på en stund nu.
Ja, vi har hållit på väldigt länge, men det är kul.
Ja, vad länge sedan vi såg också.
Ja, ska vi köra
tombolan?
Tombolan.
Så, hej! Tour de France startar i Danmarks huvudstad Köpenhamn med en tempoetapp den 2 juli 2021. Hoppas på tur vid dragningen. Storlek L på tröja blir nog bra i sådana fall. Det är, sen gillar den här killen, för den killen den här gången, för jag är en tjej förut, Katarina. Jag gillar också de här inslagen med Mattias Räck riktigt bra. Det är Peter Winborg i Säffle. Kan man få en kopp kaffe?
Ja, precis.
Grattis Peter, en cykelradiontröja. Storlek L är på väg till dig här. Ändra dagen.
Japp, kommer med någon slags bud.
Ja, precis. Du, jag sa ju att vi skulle köra en liten girosammanfattning lite grann. Så här. Nej, jag kör den direkt nu, för den är ju, har en koppling faktiskt till frågan. Alltså, lyssna frågan nummer 76. Giro d'Italia, när vi spelar in det här programmet, har bara den sista veckan kvar. Det har varit en både och giro, kan man säga. Det har varit väldigt mycket släta etapper inledningsvis. Det har varit 2 stycken tempoetapper. Bägge de har vunnits av Primoz Roglic. Det har varit spurtarna som har gjort upp om en hel del etapper. Vi sänder ju mycket tid, jag och Roberto Vacchi och Eurosport. Så vi har ju varit ute på den italienska påslätten och cyklat 35 km i timmen, timme ut och timme in. Det är inte alltid så jädrans roligt, inte ens för oss cykelnörda. Men sen blir det alltid dramatik när det blir spurter. Då har det varit Pascal Ackermann, då har det varit Arnaud Demare, då har varit Fernando Gaviria. Och det har varit misslyckande för Ilia Viviani som kom hit för att vinna ett par, tre tävlingarna, var det, eller etapper var det tänkt. Nu har han brutit girot här, så han är inte med den sista veckan. Det återstår egentligen bara en etapp för spurtarna, och det är den 18:e etappen. Och det har varit så mycket spekulationer om liksom huruvida kommer cyklisterna att på den 16:e etappen, på, direkt efter den sista vilodagen, få köra upp för Passo Gavia. Och det har ju kommit snöslungebilder som heter duga. Så det är ju så mycket snö, det har varit så kallt där uppe vid Gavia. Men nu har kommit beslutet för någon dag sedan att det blir inget Gavia. Hinner inte få undan snön helt enkelt. Så det blir lite antiklimax, men det blir många fina bergstapper den sista veckan. Ni som lyssnar direkt på det här programmet, ni har ju chansen liksom att påminna er själva att nu kommer det en fantastisk cykelvecka från Giro d'Italia. Jo, då var det ju så här med alla tröjor till höger och vänster. Det är rosa tröja för ledartröjan, det är en blå tröja för bergartröjan, en vit tröja för ungdomstävlingen. Och sen är det en Malia Ciclamino, som de säger. Alltså den cyklamen-lila tröjan för poängtävlingen. Jag tänkte koncentrera den här frågan nämligen på en av de stora favoriterna till att vinna hela Giro d'Italia, backhopparen Primoz Roglic. Primoz Roglic som var juniorvärldsmästare i lag i backhoppning, som råkade ut för en otäck olycka för en 10 år sedan i Planitza i den här skidflygningstävlingen, där han slog sig sönder och samman, och i rehabiliteringen började att cykla, och han cyklade fort redan från början. Han hade en enorm talang för det här. Primoz Roglic, som var 4 på Tour de France förra året, har vunnit etappen på touren, har vunnit de 2 inledande temposträckorna, sett lite darre ut där och ligger just när det här spelas in på andra plats på Giro d'Italia. Men vilket land kommer han ifrån, Primoz Roglic? Så det är alltså frågan här i det 76:e programmet. Primoz Roglic kommer ifrån. Kan ni det, så skickar ni in det svaret till
redaktionen @cykelradion.se.
Och hur länge kan man skicka in svaren?
Man kan skicka in svaren nästan hur länge som helst, fram till nästa program. Mm,
och det vet man inte när det kommer riktigt. Det är det som är så häftigt med cykelradion. Ja. Inga speciella utgivningsdagar, utan det, plötsligt händer det bara.
Just det, och då liksom drar vi streck för tävlingen när nästa program går i luften.
Så vässa era naglar och knappa in på era datorer, telefoner eller vad ni nu använder för att skicka in svaret på lyssna frågan i program nummer 76.
Just det. Ska vi...
Nej, jag tror inte. Hade du någonting mer som du har på hjärtat?
Ja, nej, jo, jag har en liten grej. En grej som vi inte har med faktiskt. Vi har ju sagt att vi ska ha med Emilia.
Ja, ska vi ta en låt och sen tar vi en summering om Emilia. Hade vi någon mer låt?
Ja, för skjutsingen.
Jag har lite grann om henne.
Ja, men eftersom du pratade om girot, så tar vi en alldeles färsk låt på italienska. Eddie Oliva, vad säger som honom?
Mamma mia.
Sei la ragione del mio canto. Sei la ragione che accende il mondo. Sei la ragione che fa fermare il tempo, per te io sono qui.
You are the reason for my growing. You are the reason.
Speranza, la dolcezza, sei l'aria pura, sei la bellezza, sei la ragione che mi fa volare, se amore ancora. Che dà vita. Stella che illumina il mio cuore, dove sarai, io ci sarò.
You are the reason I've got feeling.
voglio più nascondere. Sei la ragione e ci sei solo tu. Io amo solo te. I hope you love me.
You are the reason, eller La Ragione. Eddie Oliva och Maria Wells var där. Mm. Pinfärsk musik.
Pinfärsk musik, men det lät som jag har hört den förut. Ungefär. Men
så är det med framförallt italienska slagers.
Ja, precis. Den kan ha varit med redan 1982. Den där. Ja, men det, man blir lite glad, och det är det som är meningen med musik, tänker jag.
Ja.
Ibland i varje fall, åtminstone på cykelradion.
Ja, om det är så vi tänker, ja.
Det gör vi rätt. Jo, Emilia Fahlin har just en inslag också på cykelradion.se. Och idag när vi skulle kolla upp med Emilia
så fick jag ett meddelande om att hon inte mådde riktigt bra.
Mm. Och då blir man orolig.
Ja, och hon låg på sjukhus, så blir man ännu mer orolig.
Mm. Hon hade råkat att vurpa faktiskt på träning i en utförslöpa. Det gick ganska fort och hon, ja, du vet hur det ser ut i utförslöpa. Det svänger till höger och vänster och så vidare. Och sen så helt plötsligt var det en sten på vägen, och det är ju inte bra såklart. Och hon får ju över cykeln och slog i bakhuvudet. Så nu ligger Emilia på sjukhus, och hon skriver också på Instagram här, såg jag precis. Och att, och sa hon ju till dig också i sms-konversationen där, att hjälmen räddade nog hennes liv. Så handlös var vurpan.
Ja, nej, som hon skrev också, att hon var inte riktigt i form för att att prata helt enkelt i cykelradion idag.
Och, det här hände ju hemma hos henne i, utanför Girona. Det är där hon befinner sig och höll på att träna. Vi får hoppas på snabbt åt uppfriskarna för Emilia. Har fått en liten blödning, så att vi hoppas att det går bra. Att hon är noggrann nu, så att hon inte skyndar på det här i onödan. Det här är väldigt viktigt för hälsan, såklart. En Emilia som senast vi hade henne med här på cykelradion har ju gått som tåget återigen då. Senast var det ju i festival Else Jacobs i Luxemburg, där hon inledde prologen med målgång i Garnisch, där hon var sjua, sen var hon femma, och sen var hon tvåa, sen blev hon femma totalt. Hon blev trea poängtävling. Hon har ju en jättefin säsongsinledning här. Inte tävlat så mycket, men när hon har tävlat så har hon alltid kört bra. Och var precis i uppbyggnadsfasen här nu, så nu får hon ställa om programmet lite grann. Men fortfarande är jag ganska övertygad om att målet är att försöka prestera väldigt bra på världsmästerskapen i Yorkshire fram i september månad.
Kan man prata om Emilia Fahlin 2.0?
Ja, det tycker jag man kan göra, verkligen. En Emilia Fahlin som nu har tagit det här ansvaret som hon riktigt inte har tagit tidigare. Hon har funnit sig i rollen som hjälpryttare, och man måste ju vara lojal mot sin arbetsgivare såklart. Så är det i den professionella världen. Och kanske inte riktigt trott sig själv om man har den här höga kapaciteten. Men när hon slog igenom som juniortjej, då var det ju framförallt i spurterna som hon var stark, Emilia Fahlin. Och nu är hon ju framme i varenda spurt och tar fina placeringar. Sen kom det en lång, lång period liksom, där tempot var hennes primära styrka. Och inte blandade sig i spurter överhuvudtaget, så att jag 2.0, eller rent av 3.0.
Jag kan rekommendera lyssning av cykelradion från augusti förra året, när vi satt i köket hos herr Adamsson tillsammans med Emilia och gjorde ett helt program. Och jag fick en känsla redan då att hon hade någonting på gång, alltså det var någonting med hennes sätt att prata och vara på där, kände jag, som gjorde att, och efter det har ju såklart inte med cykelradion att göra, men det kändes som att hon tog ett rejält kliv.
Ja,
efter det där.
Det kan faktiskt ha med cykelradion att göra. Nej då, men det har hon tagit verkligen. Och det där programmet, jag kikar här, när hade vi det? Oj, vi gör ju mycket program du gör.
Ja, det trillar ju in ett och annat. Ja,
program nummer 68 från den 22 augusti, Emilia Fahlin special. Passa på att lyssna på det.
Lyssna på det, för att jag tror det finns lite såna här ledtrådar till Emilia Fahlin 3.0 i det där programmet.
Mm. Och när vi kommer tillbaka nästa gång, det är som sagt var oskrivet, då är Emilia, hon tillfrisknad och finns med egen röst också.
Absolut, så är det.
Krya på dig, Emilia.
Krya på dig så gott. Själv ska jag nog kanske inte idag men imorgon ta ett återhämtningspass. Jag vet inte vad jag ska återhämta mig ifrån, men jag lärde mig av Mattias Räck att det är viktigt att återhämta sig.
Och jag ska ta ett sånt också.